Förskola 2 podd 0.
Så det finns ett ansvar där. Det här är inte bara jag gör som jag vill och då hoppas att det blir bra. Men vi har ett barncentrum. Det är det som är ju...
Och vad betyder det?
Om det var bara du och jag, det skulle vara...
Ja, då sätter vi väl ungarna i mitten.
Alltså. Ja, precis.
I centrum.
Vet ni vad? Vi drar igång, tror jag.
Mm. Jaha.
Kan jag bläddra så utan att det stör?
Jajamän, du bläddrar hur mycket du vill.
Alltså, då har vi, då vet ni där ute att Mats bläddrar
i sina papper.
Precis.
Det är ju så, Regina, du känner ju Mats som är våran gäst.
Ja.
Mats Andersson, men jag känner inte dig och lyssnarna kanske inte känner dig. Så kan inte du börja med att berätta vem du är?
Det kan jag. Tack för att jag får kommit hit, säger jag till att börja med. Det här är spännande. Det här är poddpremiär för mig.
Okay.
Så får vi se vad, så får vi se vad det innebär. Jo, alltså en värmlänning i försingringen kan man väl säga. Jag har bott i Göteborg i 40 år, jobbat på... högskolan i Borås i 20 och avslutade min ordinarie tjänst för ett år sedan, ganska så precis. Jag har jobbat där på förskollärarutbildningen framförallt i 20 år och även i början så var jag på lärarutbildningen också, men sen fick jag lov att koncentrera mig, vilket jag är tacksam för. Snälla chefer där som lät mig göra det. Så att jag har liksom roddat i den där världen under ett antal år då, kan man säga. Och min ingång i det var ju liksom det praktiska. Jag är utbildad bildlärare i Umeå en gång i tiden. Jag var klar 82, så det är ett tag sedan. Men har liksom använt den kunskapen och den erfarenheten i Borås. Nu är jag semipensionär sedan ett år tillbaka. Och för mig betyder det att jag jobbar på timmar. Alltså de här cheferna då som... de vill ju behålla mig lite grann. Alltså det finns ju en stapel att fylla även där med externa kontakter och uppdrag utåt och tredje uppdraget. Och den får jag lov att vara del av. Så att jag har externa uppdrag där jag får föreläsa på förskolor eller i kommuner som tycker att det finns ett värde i att jag kommer dit. Så högskolan säljer fortfarande ut mig.
Mm.
Ja, så att jag är knuten till det fortfarande. Och sen är jag inne i 3 Erasmus-projekt. Ett som... är mitt eget, höll jag på att säga, men det är mot förskolautbildningen i Lissabon. Dit ska jag få lov att åka i april. Jag är inne i 2 Erasmus-projekt som Ina Förtenback har startat i Borås kommun. Hon är förvaltningschef. Och då är det ena om 100-språkligheten. Och det är 10 förskolor i Borås kommun som är med där, plus då högskolan. Och sen är det andra som heter Digital Kultur, som är ett samarbete med Porto i Portugal och med Trento i Italien och så Borås stad. Så där är jag också med. Där får jag vara med rätt mycket. De kommer till Borås i mars en vecka. Och då håller jag mig där och bor kvar i Borås. Stora drag, snabba sammandragningar på.
Det låter som en semipensionär. Då gör man lite det man vill, eller?
Man gör det man vill, Stefan. Mm. Alltså då ägnar man sig åt russinen i kakan, verkligen. Mm. Det är en chokladbit om dagen. Sådär. Det är helt fantastiskt. Alltså, och jag får lov att göra det. Och jag får betalt.
Mm.
Oh.
Inte dumt, eller hur?
Nej, 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 nej. Och då det här med... nu börjar det som att... du sa ju den, vad sa den digitala kulturen?
Va? Digital kultur,
och ja. Och då sa du Lissabon och så kom portugisiska, kemiska, och kultura digital. Det kan jag spara till senare.
Mm.
Vad är kultur och vad är digital kultur? Mm. Det tar vi sen, och det där lät ju spännande.
Låt mig få komma tillbaka om ytterligare ett år eller två, så tar vi det då, tänker jag. Ja, men spännande är det.
Ja, men vi är här särskilt för att jag vet, Mats, att du är en fantastisk föreläsare. Men jag vet också att du är väldigt kunnig inom Reggio Emilia.
Mm-hmm.
Och vi har ju vissa forskare i Göteborg som har den här vad kan jag säga, profilering, eller jag vet inte om de är inspirerade eller profilerade. Men då är det Reggio Emilia som koncept på de här förskolorna. Så vi blev intresserade av hur Reggio Emilia, alltså hur det fungerar, men hur de tar an sig digitalisering.
Mm.
det är vår podd idag, va?
Precis, jag tror Reggio Emilia är ju välkänt inom förskolekretsar. Men just den här kopplingen för till digitalisering är vi väldigt nyfikna på. Mm. Men man får väl börja med vad basen då, Reggio Emilia. Vad är det för, om man berättar för någon som inte alls vet liksom.
Vad är Reggio Emilia?
Mm. Ja, koppling till...
Vad lång tid har vi så? Jo, alltså... Från begynnelsen så skulle jag väl våga säga att det är räknat som en filosofi. Så var det nog sagt från början. Tittar vi på svenskt sammanhang så säger vi väl pedagogik utifrån en forskning som också har bedrivits som hänger ihop med Reggio Emilia i Sverige. Men Reggio Emilia, Italien, de kallar det själva för att det är ett förhållningssätt till hur barn lär sig nya saker. Mm. Ett förhållningssätt till det mesta skulle jag väl våga påstå. För mig så är Reggio Emilia bottnat i en oerhört djup humanism. Tydliga signaler på vad demokrati är. Delaktighet, inkludering. Man jobbar med stora övergripande projekt där rubriken är väldigt högt upp. Och när jag säger det så menar jag nog att alltså, om jag får generalisera lite, får jag det?
Mm.
Ja.
Varsågod.
Tack. Mm. Så finns det ju inte så få exempel på det man kanske i svensk förskola jobbar med hösten som tema eller projekt. Och så har vi plötsligt begränsat det ganska så mycket till en väldigt kort tid. Och det har inte heller så sällan varit vuxenstyrt. Det finns en tradition av att de här tryckta löven på hösten i förskolan. Och sen så är det temat klart. Men jag skulle våga påstå att man kanske vinner på om man vill jobba på ett projekterande sätt som också finns då som en grund i Reggio Emilia-tänket. Att kanske lyfta till nästa nivå och nästa igen. Vad finns det i våningen över tema höst? Är det liksom årstider? Är det årshjulet? Finns det någonting över det? Och till slut så tänker jag att man skulle kunna hamna i rubriken vad är tid? Som är inte heller helt ovanligt och är en radioinspirerad förskola. Som då innefattar hösten, men hösten blir plötsligt en väldigt liten del. Och vad jag tror att du vinner där, till exempel att ett projekt kan hållas vid liv mycket, mycket längre. För att det innehåller så mycket mer möjligheter än om du begränsar till bara höst. Så projekterande arbetssätt, demokrati, utforskande arbetssätt.
Men då säger du sa ordet ja, det är en filosofi och sen sa du men det är ja, kan det också pedagogisk inriktning. Mm.
Ja.
I mina öron där jag har hört om Reggio innan kan också jämföras med ett förhållningssätt.
Mm.
Och då till vad då, hur man förhåller sig till vad då, och då kan jag tolka, får jag tolka så här, ja. Så att okej, till verkligheten, till världen, till hur barn skapar förståelse eller omkring sig och fenomen etc. Så att det är ett förhållningssätt på hur tar vi oss an de här värden omkring oss. Som du säger att jag kan inte bara hålla på med hösten, jag kanske ska gå över till vad är tid.
Mm.
Okej, och det är väldigt spännande det här för att det blir väldigt godtyckligt till slut.
Jaha. Ja. Där kommer vi kanske in med det här faror med, alltså tolkningsföreträde.
Ja.
Och frågan är, finns det lite överallt kanske? Men nog finns det som förslag, men tankar och idéer som får iväg lite ibland i det här spåret med Reggio Emilia. Som kanske inte blir riktigt förankrat i så som det var från början på plats i Italien.
Men hur var det historien? Från början?
Hur var det från början,
början
Regina?
Inte
bara
till början.
Ja, låt oss. Alltså, då backar jag tillbaka till andra världskriget. Jag backar tillbaka till krigsslutet 1945. Italien har varit ockuperat. Det var fascismen i Italien. Tyskarna var där. Och i princip direkt efter krigsslutet, alltså jag höll på, om jag generaliserar igen, på dagen när tyskarna lämnade norra Italien så drog det igång en slags motståndsrörelse till nazismen och fascismen. Och det tycker jag man ska bära med sig fortfarande idag när man jobbar Radio Emilia inspirerat. Hur började det? Man får inte glömma historien och bara gå in i en egen bubbla. Då startade en grupp mycket kloka kvinnor en tanke om att själva bygga upp en verksamhet för barn på dagtid. Och jag måste få nämna Anna Spagiri. Därför att hennes namn faller bort och så tror vi att det är Loris Malaguzzi som står för hela fenomenet. Men jag skulle vilja säga att den här kvinnogruppen som faktiskt var de som började med att bygga upp första tanken kring förskolan i Italien. Alltså man ville åt att barnen skulle få större frihet i att tänka själva. Man ville gå emot det monopol som den katolska kyrkan hade haft tidigare på barnfostran, alltså de barn som var där. Men sen fanns det ju också ett plötsligt behov av att kvinnorna var tvungna att gå ut och bara förvärvsarbeta. För att männen hade omkommit i kriget naturligtvis. Och då blev det ju så att man fick bryta med en traditionell familjetradition från Italien. Mm. Alltså tidigare, ni vet, mamman är hemma, sköter barnhushåll, uppfostran, pappa förvärvsarbetar. Alltså en klassisk traditionell familjesituation. Nu bröts det sönder på grund av kriget. Och så skulle dessa då kvinnor vara någon annanstans på dagtid. Det behövdes en klok verksamhet för barnen på dagtid. Någon annanstans. Och Anna Spagiri var med i upptakten till detta och jobbade sen på förskolan där nere under många, många år. Över 20 år tror jag. Hon tycker jag också la grunden för det här kollektiva ansvarstänket när det gäller förskolan i Italien. Alltså hon såg till att hon drog in samhället runt omkring i ansvar för förskolans verksamhet. Det fanns inga pengar, eller hur? Det var efterkrigstid. Mm. Det var som, landet var halvt utplånat och ekonomin var urusel. Så att hon såg till att hon tog kontakt med de bonde här och sa, jag behöver ägg, vad har du? Någon annan som kunde ge henne något kilo mjöl. Och så råddade hon väl ihop omeletter och pannkakor så barnen fick mat att äta mitt på dagen. Liksom. Mm. Men det här har ju också satt sig, tycker jag. Det här kollektiva ansvaret för förskola. Att hela samhället är delaktigt i ansvaret för den verksamhet som pågår på en förskola. Det är inte bara förskolans egen personal. Och den här kulturen lever ju kvar i föräldraansvaret, i att samhället runt omkring bidrar med material som är återvinningsmaterial. Alltså jag tänker också att en del rester av detta är det här agro... vad heter det? Det här agroturism heter det, va? Mm. Som fortfarande finns idag. Mm. Man åker ner och jobbar på en plats, man får husrum och mat. Mm. Men så det finns spår av det här tycker jag som lever in i nutid. Men historien är väldigt viktig att bära med sig där.
Och det där du menar att det är i Reg, om man tänker på det här förhållningssättet, eller den här filosofi, eller pedagogik, då är det viktigt att ha med sig detta.
Det tycker jag absolut.
Vad är bakgrunden till det här? Ja. Och det är ett sätt att förhålla sig till.
Det är det. Och jag tänker att om man då tänker så, som en slags motståndsrörelse till fascism och nazism, då så säger jag, hej nutid. Kanske behöver vi det lite mer än någonsin nu idag. Alltså sanningen idag blir var och ens sanning. Den är inte längre heller kollektiv. Var och en sitter på sitt eget. Vi blir som stötta och sura för det minsta. Och...
Vi kan inte.
Ja, men förstår det. Alltså, och är det så att vi behöver bevaka den här demokratin med kraft idag? För att den inte med, liksom ska försvinna bara plötsligt. Och det går fort och det blir... väldigt snabbt innan man ens hinner reflektera över vad som är på gång. Så jag tänker att den här tankegången i botten och historien bakåt och det förhållningssättet blir värdefullt att som, positionera fram idag också i svensk förskola. Mm. Och det menar, titta på läroplanen, det finns många sådana begrepp och ord där som tangerar detta. Demokrati, delaktighet, inkludering. Så du har det där. Mm. Alltså, jag tänker att svensk läroplan, så klok som den nu är, den är väldigt influerad av eller inspirerad av i sin tur. Och det är ingen slump. Alltså de som har suttit med som sakkunniga som har byggt läroplanen för svensk förskola, de har väl också haft sina fötter eller fingrarna i syltburken om man säger så. Så absolut.
Alltså, tänker, varför tror du den här, menar, tillbaka till kriget, om man säger så. Sverige var ju inte med. Men det känns som om Sverige har tagit till sig Reggio Emilia i stor skala. Varför tror du det har blivit så?
Så det finns väldigt många likheter i demokratitänket. Det finns väldigt många likheter i Reggio Emilia-filosofin och svenska värderingar och tankar om barn och barnuppfostran. Och där tror jag att många av dem som har forskat på det här hittade varandra väldigt tidigt. Det finns namn som alltså Gunilla Dahlberg till exempel, som väldigt tidigt var på plats i Italien och började samarbeta med Loris Malaguzzi, som blev frontfigur för Reggio Emilia förskolorna där nere. Och det har satt sina spår. Och sen är det ju många som har gjort liknande saker, men det finns väldigt mycket gemensamt. Men då ska vi också komma ihåg att vi pratar norra Italien. Vi pratar Reggio, vi pratar Emilien som distrikt. Alltså,
för det är geografiskt också kan man säga.
Ja, visst är det så. Jag tror att om man skulle komma till södra Italien så hittar man få eller kanske inte ens några spår av det här. Och kanske till och med så om man frågar i södra Italien vad vet du om Reggio Emilia, för det så finns, får man nog till svar att niente. Kan bli så, man vet aldrig riktigt.
Nu är jag inte jättepåläst, men är det andra delar av Europa som har anammat det?
Ja, absolut. Alltså det här är ju på världsomfattande kan man säga. Alltså Kanada, Sydamerika, Brasilien tror jag absolut. Till exempel vi har Australien, Nya Zeeland, ta lite vad du vill. Och sen finns det ju också frontfigurer idag för det här som jobbar liksom utåt på den afrikanska kontinenten, Europa inte minst, det finns många. Men det är väl som i Sverige tänker jag, att det är kanske ofta enskilda förskolor eller eldsjälar som driver de här frågorna och som vill jobba på det här sättet eller som sätter i en kommun. Men då krävs det nog en eldsjäl också.
Jag älskar min förskola!
För att jag har hört väldigt mycket om Loris Malaguzzi. Och jag har plockat upp en citat här och då vill jag att du skulle utveckla det.
Okay.
Det han säger, han står ju ofta som den som grundade Reggio Emilia, men du säger själv att det finns andra som är involverade. Han var inte ensam om det. Men han sa, våra barn ska inte marschera i takt.
Jo. Våra barn ska inte gå i takt, de ska tänka själva. Det så tänker jag att jag hör ju efterdyningarna av kriget. Alltså vi ska inte gå i takt, utan vi ska tänka själva. Detta blir ju som ett slags fundament nästan för förhållningssättet. Våra barn ska tänka själva. Och hur behöver vi jobba då? Hur behöver vi som vuxna tänka i en sån verksamhet för att barnen ska tänka själva? Hur behöver vi fundera på hur vi jobbar med förskolans verksamhet i så fall för att möjliggöra för att barnen ska tänka själva? Att liksom kanske komma ifrån det här, alla gör samma sak vid samma tillfälle och resultatet blir exakt likadant eller liknande. Det här, jag brukar använda mig av att jag liksom ogillar mallar av olika slag. Ibland är de bra att ha. Jag ska väl vara lite objektiv också. Men annars så hör ni att jag kan bli ganska så. Men i alla fall så tänker jag att det finns många nivåer i det uttrycket, i det citatet. Våra barn ska inte gå i takt, de ska tänka själva. Alltså det finns ju ett stråk av en oerhörd respekt för barnen i det, tänker jag också. Att de är kapabla att kunna tänka själva om de bara får möjligheten att göra det. Och vad krävs då en vanlig tisdag eller måndag på en förskola för att det ska funka? Där vi vuxna inte går in och styr över vad som ska tänkas och sägas och tillverkas och göras och vad det nu än kan vara. Utan faktiskt öppna upp möjligheten för barnen att använda sin egen kreativitet, sin egen fantasi, sin egen tankeförmåga för att ta sig framåt i sin förståelse för olika fenomen och vad det nu kan vara.
Jätteintressant. Och det här, det kan man säga att det är utmärkande av Reggio, det här sättet att tänka, att det här kompetens hos barn att tänka själva, att hitta det. Men tycker du inte att det finns en fara i att man utlämna barn till sina egna tankar och inte är där och svarar. Det var någon som sa, apropå lyssnande pedagogik, det var någon som sa liksom, men det räcker inte med att bara lyssna. Man måste svara också ibland.
Ja, det måste man. jag tänker att det här kanske är en av de här missuppfattningarna, att barnen är utlämnade till sitt eget tänkande. Att man liksom släpper dem lite vind för våg. Och det, jag tänker att det är tvärtom, Regina. Jag tänker att det är en verksamhet, om man nu säger sig vara inspirerad av Reggio Emilias filosofi, att som vuxen ta ett ändå större ansvar för hur verksamheten byggs upp och utvecklas och förändras och förädlas och fördjupas varje dag. Alltså att det är ett större jobb och mer komplext jobb som pedagog i en radioförskola. Att liksom orka och kunna vara kvar i det tankesättet. Istället för att tro att det handlar om att bara släppa fritt. Då går det överstyr. Mm. Alltså vi vuxna kan nog aldrig släppa ansvaret över beslut. Men där tänker jag att delaktigheten kommer in. Alltså barn är delaktiga i processerna, i diskussionerna om vad som är på gång, vad som behöver tänkas, göras. Men vuxna har ansvar för det slutgiltiga beslutet. Vi har nycklarna. Vi kan aldrig släppa ansvaret till en fyraåring att bestämma. Det kraschar det. Så är det.
Jag tänker, du säger det, missuppfattning. Upplever du att det finns mycket missuppfattningar? För det är en sak som du nämnde. Jag kan tänka en annan som du sa innan du gick från höstlöven till tiden. Mm-hmm. Att det kan finnas en ett stänk av att det blir väldigt stort och abstrakt.
Ja.
Att det också kan vara ett bekymmer då i att det, ja, man hårdare att det blir flummigt helt enkelt.
Ja, alltså så länge man vill behålla kontrollen som vuxen, då blir det lite kanske hotfullt och lite suddigt. Och så säger man, det här blir omöjligt att göra, för det blir för luddigt för mig, det blir för flummigt. Alltså jag tänker att det finns en klokhet i att kanske inte alltid sitta på det rätta svaret trots att man är vuxen. Att kanske inte alltid tro att man tänker rätt. Man tänker utifrån ett vuxenperspektiv, ja. Men jag tror att barn tänker utifrån ett barnperspektiv, och det är inte alltid samma. Och jag tänker att ansvaret man har som vuxen i en radioinspirerad förskola är att försöka förstå hur barn tänker. Hur barn jobbar sig fram i ett kunskapande. Hur barn försöker begripa sin vardag och sin omvärld på olika sätt. Och då måste man som vuxen kanske mer erbjuda ytor, material, funderingar, utmanande frågeställningar, öppna frågor. Alltså jag älskar Anne Pilgren, hennes tankar om det sokratiska rummet, de sokratiska diskussionerna och samtalen. Hon har också varit en inspirationskälla för mitt eget sätt att tänka på i det sammanhanget. Men man ska nog vara lite ödmjuk i som vuxen att inte alltid tro att det rätta svaret behöver ha så bråttom. Alltså det finns ju ingångar i det här arbetssättet och tankesättet som erbjuder, om man nu vill jobba de här långa tidsspannen i projekt, att man inte får ha så bråttom. Men vi är skolade i som vuxna i det här landet att ha bråttom. Vi ska fram till det rätta svaret och helst så fort som möjligt. Ja, men visst är det så. Alltså,
ser du tecken i tiden också? Du nämnde det innan att inte kopplingen. Du var inne på lite koppling nutid och dåtid. Mm. Och tecken i tiden att lite mer ordning och reda, kanske lite mer snabba lösningar.
Ja, alltså, om vi tittar på skolan, den bygger på att du ska ha det rätta svaret. Rätt i boken. Annars får du en bock i kanten och så får du göra om. Alltså, och det finns ett rätt svar väldigt ofta, och det är ju lite tråkigt tycker jag då. Om vi tittar på det här sättet att fundera, tänka och arbeta på som vi pratar om idag, så kanske det mer handlar om att tillsammans försöka leta sig fram till, genom allas tankar och idéer om vad som är möjligt, till det som så småningom blir det rätta svaret. Men man måste inte ha det dag ett. Man kanske har det dag 101. Men då får du lov att ta tid. Under tiden vi håller på med att söka det till dag 101, så lär vi oss hur mycket som helst på vägen. Alltså det här processandet av kunskapen, att vara i olika processer som ger oss näring och ny information och nya idéer och tankar. Men det krävs att man som pedagog ständigt ligger på med öppna frågor och utmanande frågor och tankar och idéer som ställer frågor till barnen.
Ja, men det här med pedagoger, jag hade lite pratat med Stefan här innan, liksom att de här, vilka är de tre pedagogerna i Reggio Emilia? För att där finns ju, det räcker att man googlar Reggio Emilia, så hamnar någonstans liksom att de tre pedagogerna och det här.
Mm.
Kan du förklara?
Alltså det där är ju en del av de här hörnstenarna, kan man säga då. Alltså läraren som är en pedagog naturligtvis, ett. Barnen själva som pedagoger också. Alltså ni vet den här tankegången om vuxna lär barn, barn lär barn, barn lär vuxna. Och så korsvägskommunikationen, det emellan. Och sen så plockar vi in miljön som den tredje pedagogen. Som kan vara nog så intressant. Och de tre behöver liksom vara i någon slags synk. Och som rullar fram och tillbaka. Men att det hänger ju ihop. Allt hänger ihop. Oavsett om man sen är inspirerad av Reggio Emilia specifikt eller inte. Men jag kanske tänker att ett holistiskt, ett helhetstänk kan vara givande i alla förskolor. Oavsett var man befinner sig. Men de här tre, om vi pratar specifikt Reggio, så är det man kallar för de här tre pedagogerna, absolut.
Det här samtalet om, det var det vi fastnade om, miljö som pedagog.
Ja.
Och jag vet, alltså det, för att då, de här, jag har hört ordet ateljerista och sen har jag hört ordet atelier. Och då går mina tankar till rum, alltså det här miljön och material. Och när jag tänker på det, rum och miljö, atelier, så kommer det här med estetiska lärprocesser.
Mm.
Och det tog ett tag för mig för att förstå vad estetiska lärprocess är, för jag tycker det är ju för många ord ihop. Så, estetiska och lärprocesser är ihop, och vad betyder det egentligen? Så det tog ett tag att förstå detta med estetiska lärprocesser, och så blev det ännu svårare, mer komplicerat när man tog in Reggio, ett förhållningssätt att tänka kring miljö och estetik. Så för att komplicera ännu mer för er som lyssnar, då har jag frågan, vad betyder det här med material och estetiska uttryck i Reggio Emilia? Vi börjar i den ändå. Vad är estetiska uttryck?
Ja, alltså det, alla former av estetiska uttryck är av värde i en Reggio Emilia förskola. Som det finns på daglig basis. Man jobbar med de här uttryckssätten. Det är så drama, musik, bild och form, ta vad du vill, dansen. Alltså de finns där och de är liksom invävda i det man gör på olika sätt. Det är inte så att man skiljer ut att idag är det bild på schemat, utan det här finns ju i det här processandet och det projekterande arbetssättet. Så finns de här delarna som en naturlig del av vad som helst. Precis som de digitala verktygen gör idag. Vi är på väg dit. Men då, alltså, jag stannar kvar ett tag så här, det här med rummaterial och estetiska uttryck. Ja. Alltså, då är det så att innehållet i material i rummen och hur rummen är organiserade, eller strukturerade, miljöerna, precis, blir ju värdefulla för att det ska kunna finnas en möjlighet till ett estetiskt uttryck till att börja med. Alltså vilka material erbjuder vi? Vad är det vi håller på med i projektet? Vad är det vi kan se att barnen är intresserade av? Var stannar de i rummet? Och det vill säga, var stannar de inte, blir ju också lika intressant i det sammanhanget. Vad är det för ytor som de inte bryr sig om? Då kanske vi inte ens behöver behålla dem, och så rensar vi lite. Och så fokuserar vi på, men här kan vi se att så 10 barn samtidigt hamnar i byggkonstruktion med de här materialen, vad det nu än kan vara. Men då kör vi på där. Här finns det någonting som fångar de här barnens intresse. Då utvecklar vi och fördjupar just det. Och så ser vi, funkar det även nästa vecka och veckan därpå. Om vi tillför nya material som kan bygga på förståelsen för byggkonstruktion, hållfasthet. Och så kan det kallas för teknik eller lite av varje.
Okej, okay. Mm-hmm. Så att det möjliggörandet i det här estetiska... Jag säger det för att jag är inte estetiska dugg. Alltså jag, när jag säger det ordet, då blir det som att, men oj, vad kan jag? Jag är inte... Ja, alla kan inte vara konstnärer.
Nej, och det är inte meningen, tack och lov. Det är faktiskt, det är för det, jag tänker, det handlar inte om det där att... För jag tänker, som konstnär att göra vackra bilder. Utan det handlar om att detta blir för barnen. Eller som utifrån vuxnas sätt att tänka, förhållningssättet. Att se det som ett språk. Barnens sätt att hitta språk
att i
olika
sig.
Former. Att uttrycka sig. Att, jag tänker att det här skulle också kunna använda... Så nu har vi massor med barn som har vandrat genom Europa och kommer från krigen från höger och vänster, som har rört sig genom Europa under månader och kommer till Sverige, men som inte har det svenska språket. Men om man ber dem berätta med hjälp av bilder eller med dans eller med musiken, så sitter det något där. Alltså man kan berätta med ett annat språk om man nu vågar se det på det sättet.
Förskola 2 Podd.
Låt oss bryta ner det. Låt oss bryta ner det en stund. Vad är estetisk lärprocess? Alltså, vad, då får vi liksom dela upp det, tänker jag. Mm. Vad är estetiskt? Vad betyder estetisk? Vad betyder lära? Lärande? Mm. Vad betyder process? Vad är det? Och så får man liksom då försöka att förstå, men vad är varje del av det här begreppet? Så att vi inte bara slänger ur oss det. Vi jobbar med estetiska lärprocesser. Ja, men det är klart att vi gör. Vi jobbar utifrån svensk läroplan. Och där står att vi ska göra det.
Fast det är något fint när man säger åh, jag är estetiskt lagd. Eller åh, du är inte så estetisk det här. Eller? Visst, då är det något sån här fin i kanten.
Fin kultur.
Ja,
liksom
att åh, vad estetiskt byggt. Åh.
Ja.
Alltså, och då blir det som att oj, men jag ser att det blir.
Låt oss ta udden av det då. Att det är bara en vardagspraktik, tänker jag. Att jobba på det här sättet. Med de estetiska uttrycken. Om man nu samtidigt vill säga sig vara inspirerad av Reggio Emilias filosofi. Och sen så handlar det kanske mycket om vad vill vi lägga in i de här uttrycken. Mm. Vad får lov att räknas som estetisk lärprocess? Går det att ta bort något överhuvudtaget? Kanske inte. Alltså kan vi använda estetisk lärprocess för att förstå matematiska begrepp? Kan vi använda estetisk lärprocess för att förstå vårt talade språk? Att kunna förstå läsandet, ja, absolut. Beror på hur man gör och hur man tänker som vuxen. Och hur man återigen bygger upp miljöer, möjligheter och utmanar barnen i det tankesättet man bär på.
Jaha, alltså,
men jag antar att även de här estetiska lärprocesserna eller miljöerna också tar höjd för att det finns barn som är som Regina.
Som
Regina. Som inte, som anser sig vara helt oestetiskt eller som inte gillar det. Eller alla hittar väl sina grejer, antar jag.
Ja, men så är det ju. Alltså, där får man också ha en väldig respekt för varje barn. Varje barns eget sätt att närma sig de här materialen. Alltså en del barn kastar sig ju in i utrymmena i material. Det tar 5 sekunder så har de använt allt. Mm. Och de använder massor. Det vill säga det bara rasslar till. Och så har vi någon annan som står på tröskeln i 2 dagar och tittar på rummet och alla material och det utbud som finns och tänker, vad är det som pågår här? Alltså, och där vet jag att vi har pratat mycket om på utbildningen, förskollärarutbildningen i Borås, om just det här barns olikheter, olika behov. Och att man försöker att möta det så långt det någonsin går. Men man kan aldrig avkräva någon att de ska använda vattenfärgen och penslarna med omedelbar verkan. Vi kan inte tvinga barn till saker. Vi kan hoppas och önska oss, kan vi göra.
Mm. Men ju det skulle inte ge något, för jag kan inte rita.
Jag tänker också att ju mer alltså, som då vi pratar IKT-tekniken, att den passar några jättebra. Mm. Och så passar den här färgburken någon annan bättre. Mm. Och så har vi både, eller alla uttrycksformerna på sikt. Liksom. Men vi tar rubbet, vi väljer inte bort. Vi väljer till.
Och då kom nu kommer det till det här liksom att digitalt meningsskapande, alltså att skapa mening med digitala verktyg, då börjar jag känna mig hemma, bara ja, nu blir jag lite bekväm här liksom. Okej, jag vet och jag ska, det här blir betydelsefullt. Vad kan vi träffas någonstans, jag och barnet, och i den arena kan vi lägga in en måla på med digitalisering då. Det är liksom, yes, jag är hemma. Men digital, alltså digitalt meningsskapande estetiska lärprocesser, då blir det som att ännu längre.
Ja, det breddar sig hela tiden.
Och hur kommer digitalisering i de här estetiska lärprocesserna? Hur binder de ihop de här begreppen? Och vad händer i vardagen?
Det händer jättespännande saker i den kombon. Alltså, jag tror att jag måste trampa in lite i utställningen Border Crossing, som du har gått genom Sverige under de senaste åren. Jag tror att den är i Oskarshamn just nu. Jag har fått möjligheten att se den i Haninge, Södertälje och i Härryda, där det var närmast Göteborg. Där vi också tog med studentgrupper till den utställningen där. Som handlar ju, Border Crossing utställningen har gått runt i världen, kommer från Italien från början, Radio Children och lite andra grupper där, men den handlar om kombinationen av de analoga och de digitala verktygen. Och för mig så har det nog blivit tydligt att man jämställer de digitala verktygen med vilket material som helst. Det är inte någonting unikt och någonting eget som man behöver bryta ut, eller nu ska vi särskilt arbeta med det digitala. Utan det är som om de digitala redskapen är som en pensel eller som en penna eller som, ta vad du vill. Alltså det finns där i vardagen. Alltså möjligheten är, här finns tekniken. Den står på plats i rummet. Den är en del av projektet som pågår. Man låter tidigt barn möta de digitala redskapen. Om det än är så enkelt som ett webbägg eller det är en mobilkamera eller det är en projicering från ett digitalt verktyg som sker på väggen. Sen man plockat in fotografier eller dokumenterande foton. Man projicerar det som ingår i projektet. Men man gör det för att kunna liksom spänna över de här tidigare gränserna, så att man blandar de här olika sakerna med varandra.
Ja, när du säger så, så tänker jag att när man backar där du säger det, så man pratar om att miljö som pedagoga, är den fysiska miljön, pratar vi också som den tredje pedagogen. Kan materialet vara, kan det vara den tredje pedagogen, materialet, den fysiska materialet? Kan digitala verktyg också vara det?
Om vi räknar de digitala verktyg som en del av materialen, om vi börjar där, vi bestämmer att så är det. Vi säger att så här är det från och med nu. Om man då har ytor och delar av ett rum eller en plats på förskolan där man använder den digitala tekniken som en del av rummet. Alltså jag älskar projiceringar där man skjuter upp bilder på väggen i stor format. Så att en del av utegården plötsligt finns inne på ettåringens avdelning, men den är 2x3 meter i storlek. I utställningen Border Crossing så finns det exempel på där man har jobbat med forsythian, en buske med gula blommor på, som finns ute på gården. Man upptäckte att där hänger ungarna på sina utomhusvistelser. De går in under buskarna, för det var som ett rum, ett naturrum under de här grenarna som hängde ner fullt av blommor. Det här fotograferades och så började man projicera bilderna inne, och ettåringarna som då var inomhus fick projiceringar på forsythian med gula blommor inne på sin avdelning. Och de rör sig i den här projiceringen. Och så lägger man till brytmaterial i den här projiceringen. Alltså material som är reflekterande eller som är matta eller vad det nu kan vara. Naturmaterial, återvinningsmaterial. Och man får liksom uttryck från barnen som är, titta, jag har gula blommor på min mage. Och då tänker jag, åh, vad spännande.
Blir det inte en dimension till? Jag tänker, som du beskrev förra våran podd, tror jag det var. När du beskrev att du cyklar i Las Vegas.
Du cyklade i Las Vegas, ja, precis, med din VR-glasögon.
Ja, man pratar om andra världar.
Jag sa med barnen, pratar det på lussas. Och det är så, det gör vi på förskolan. Vi lägger dem i någon miljö där, och sen plötsligt är de i den miljön.
Precis.
Är det det här
alltså
det,
exempel på man projicerar från YouTube, alltså berg- och dalbaneåkningarna, en tågresa från norska naturområden, alltså barnen åker tåg, barnen åker på dalbana och sitter i små papplådor framför, och de vet så väl att de ska ha armarna rakt upp när backen kommer, därför att man har sett att så gör man det. Men de sitter på sin avdelning och den här projiceringen funkar som att man har skapat en extra värde, en ytterligare dimension som du säger. Man får liksom ett tillägg i möjligheter. Och så tänker jag att det digitala också är en möjlighet att kunna spara på saker och ting. Man sparar på vardagshändelser eller på specifika händelser. Man sparar på det som ingår under året eller det som händer på förskolan. Man kan göra ett kartotek över sånt man vill ha med sig senare i projektet. Alltså det, Anna Åberg pratar ju mycket om återbesöket. Om vi nu också nämner boken Lyssnandets pedagogik. Alltså hennes tankar om återbesöket tycker jag också väldigt mycket om. Och hon är också en av mina gurus här. Jag har ju en handfull som jag lutar mig emot och hon är en av dem. Och så har man Marie Benderoth Karlsson som har lärt mig så grymt mycket genom alla år som vi har jobbat ihop. Och så har vi då Ann Pilgren och så har vi några till. Men Anna Åbergs återbesök, det här att backa tillbaka till det som hände. Minns du vad som hände igår? Minns du vad som hände förra veckan? Och så har man kanske då sparat också på de här dokumentationsbilderna för att kunna använda dem i samma tankegång om var var vi, vad gjorde vi och hur blev det.
Och då blir meningsfullt, det här meningsskapande. Ja. Det är ett sätt att möjliggöra meningsskapande. Ja. Digitaliseringen gör det. Och så nu när du säger så, jag har varit och lyssnat på Anna Åberg, jag har varit och lyssnat på Pilgrim.
Det kan man gärna göra.
Jag tror att hennes bok, Marie, det du sa, vad heter hon, det tredje, hon jobbar mycket med bilder och det här. Så jag köpte en bok för att du sa att den var bra.
Men det är Marie Benderoth Karlsson?
Ja. Det var inte så länge sedan. Jag köpte en bok som hon...
Menar du bild i förskolan?
Ja,
Jag tror att det var hennes avhandling från början.
Ja.
Och sen blev den en bok som blev studentlitteratur.
Ja.
Alltså, ja, men hon pratade också om det där. Hon pratade också om det här med att hur vi som vuxna guidar barn fram till det rätta svaret. Hur vi liksom har en färdig bild om hur det ska bli innan barnen ens har fått materialen. Mm. Alltså vuxentänket krockar med barns sätt att vara på. Och det är där till det jag försöker att prata om när jag får lov att komma ut och möta förskolepersonal.
Det här,
hur kan vi eventuellt nå fram till barns eget tänkande och förståelse för fenomen och händelser?
Men, och det här är sant, någon sa, och jag läste med det här, att en förskola skulle ses som en stor ateljé från morgon till kväll, en ständigt pågående ateljé. Okej, man skapar ju, om man ser det som en skapande arena, det kan man skapa var som helst i förskolan. Ja. I sandlådan, eller ut, eller in, eller i tamburen, vad som helst. Det kan jag tänka, okej, jag går med på det. Men det här, nu ska vi prata om ateljerista.
Låt oss.
Ja. Vad är det? Eller vem är det?
Vad och vem är ateljeristan? Ja, alltså det, om vi tittar på Italien då, till att börja med, så har det ju varit en specialfunktion. De har några sådana här roller i italiensk förskola som liksom går utöver det vi kanske har varit vana vid i svensk förskola. Mm. Ateljeristan, pedagogisten. Och numera digitalistor. Jätteintressant. Och vi börjar få det här i Sverige också. Ateljister och pedagogister inte minst. Ateljistans roll, tänker jag, den är ju att jobba med miljöerna till exempel. Att utveckla miljöer. Att samarbeta med pedagogister och barnen. Att samarbeta med personalgruppen i övrigt. Att utveckla och utmana miljöerna och materialen. Att kanske jobba för att alla vill använda de här uttrycksformerna på hela förskolan så ofta det någonsin är möjligt. Jag tänker att man också behöver hålla hundraspråkligheten i handen. Det vill säga inte fastna i några få uttryck eller material, utan hur mycket har vi här? Vad är möjligheterna på vår förskola? Alla har inte allt. Men svensk förskola har väldigt mycket i material, inte minst teknik. Frågan är hur använder vi det? Använder vi det överhuvudtaget? Eller är vi livrädda för? Vem bäget? Alltså, var hamnar man i det här? Det egna förhållningssättet till de material vi har. Alltså, det är också en del av det förhållningssättet. Törs vi låta webbägget stå framme? Är det ett material som också då hamnar under artistans ansvar, allas ansvar? Erbjuder vi det till barnen på daglig basis eller jobbar vi på ett annat sätt? Men jag tänker att det här projekttänket också blir en del av vad artistan kan hålla på med. Men också vara både trygg och kompetent på de material som finns på förskolan. Att inte backa för att använda det, utan snarare pusha för att använda alla material. Att klara av gouachefärger och akvarellfärger och flytande flaskfärger. Att inte vara rädd för akvarellen eller olika sorters papper. Att idag sågar vi, idag spikar vi, i eftermiddagen så rör vi oss i någon form av gestaltning. Hur växer ett träd? Ta vad du vill. Men alla de här formerna som vi pratar om nu, i estetiska uttrycksformer, estetisk lärprocess, processandet av lärandet i en estetisk form, kan nog vara, tänker jag, en del av vad listan ägnar sig åt. Att trycka på lite där.
Ja, och den där frågan här är, vad blir hennes eller hans eller hens uppdrag i en digital tid?
Ja, samma sak. Om vi säger nu, som vi bestämde förut, att det digitala var ett material vilket som, så ingår det i materialutbudet, eller hur? Och då måste alltså en artillerist vara lika trygg i den digitala tekniken och de digitala materialen man har som allt annat. Att våga använda det, se till att det finns på display, att det finns inom räckhåll för barnen som ska jobba med det. Att kunna vara där och utmana även med det på olika sätt, både för vuxna och för barn. Och för sig själv. Alltså det ständigt var ju ett kunskapande för sin egen skull. Som också sen genererar förståelse för andras skull. Men att vara uppdaterad helt enkelt, tänker jag. Men att listan hamnar nog i att även använda det digitala och pusha för det liksom på olika sätt. Och det kanske betyder att man ska samarbeta med en IKT-utvecklare på en kommun. Eller på en förskoleförvaltning. Att man ska rycka tag i den som sitter på den rollen. Liksom. Ja. Att höra av sig till den er. Och säga att nu behöver vi nog ha lite stöttning här. Liksom, i hur utveckla den digitala kompetensen. Oavsett om det sen är för personal eller för ledningsgrupp. Eller om det är för barngruppen. För det hänger ihop. Jag tänker att man inte ens kan särskilja det. För om man utvecklar tankegången och utmanar tankegången hos ledningsgruppen på en förskola, så både det genererar att det kommer personal och barn till del.
Förskola 2, podd 0.
Det är alltså artilleristen är för mig en spännande, det har med min egen inre inkompetens att jag inte kan göra något väldigt skapande. Mm. Men jag tänker också att utöver det finns inte en risk att man outsourcar det som är, jag som förskollärare har vissa saker ingår i min yrke, alltså ingår i rollen. Ja. Och precis det du pratade om, liksom det här skapande, det här kreativiteten, det här liksom se pedagogiska möjligheter i vardag. Mm. Finns det inte risk att man outsourcer det till den här superduper människan som står i en ateljé eller som är där liksom, som att jag kommer inte med mina barn sen.
Finns en risk? Alltså det är återigen en av de här kanske baksidorna om man säger så. Ja, vad skönt, nu fick vi en artillerist, det behöver inte jag. Alltså, det gör det en risk. Men jag tänker att så behöver det inte fungera. Utan jag skulle nog gärna se att det ligger på allas ansvar. Alltså, annars så blir det som att man avsäger sig en del av sin yrkeskompetens och sin yrkesroll och det ansvar man har som vuxen på en förskola. Alltså, det ingår i jobbet att man ska använda de här materialen. Det ingår i utbildning till förskollärare att man ska använda de här materialen. Det är som att säga när man får ett jobb på en förskola, jag vill bara jobba med ettåringarna. De som är 4 och 5 vill inte jag, där vill inte jag vara. Alltså det är ju en omöjlighet, tänker jag. Sen finns det kanske exempel på att några gör det. Nu säger jag, nej, nu får vi tänka om. Och så tänker vi på ett annat sätt och så tänker vi tillsammans och ser vad blir klokt här.
Men det är mer en organisering egentligen då. en ledning, liksom, ledningsfråga.
Är det inte så, Stefan, tyvärr att det hamnar på ledningsgruppen i väldigt många sammanhang. Mm. Att driva det här och vara stark som rektor eller i ledningsgrupp, tänker jag på en förskola. Att hur vill vi jobba här? Och att ha haft den diskussionen, den dialogen ska jag säga, med personalgruppen. Hur vill vi jobba på våran förskola? Vad har vi för styrdokument som bestämmer eller rättar oss lite i leden på hur vi förväntas arbeta? Hur behöver vi då tänka? Vad har vi för barn på våran förskola? Vad är det för barn på just den här avdelningen? Och vad kan vi då göra? För att alla är olika. Mm. Det går inte att sätta en norm för det här. Liksom. Och det är därför jag tänker att också läroplanen är ganska bred. Den är ganska, i vissa fall, tolkningsbar. Därför att det går, ja, det är klart att det går att säga så här ska ni göra. Det kan man göra på en förskola också. Men då har man, ja, precis. Men då har man tappat bort rätt mycket av det som står i läroplanen. Mm. Och vad kanske också tanken är med att fostra i demokrati och delaktighet och inkludering. Och tänka själv. Mm. Då har man gjort något annat. Låter jag sträng nu?
Då blir det en kvinnas förskola, tänkte jag. Liksom. Ah, profil. Nej, men alltså det går att problematisera det här väldigt mycket. Mm. Och därför sa jag i början liksom att oj, det finns risk att det blir godtyckligt. Att jag gör som jag tycker det är bra. Om jag tycker så, så det går nog. Eftersom det kan vara lite i den här gråa zonen. Mm. Vad är det som gäller? Och jag är väldigt pragmatisk av mig. Jag
vill... men är det inte som allt på något sätt?
Ja, det är
det blir vad man gör det till, som man säger.
Ja, fast det som inom förskolan, särskilt när du pratar om, i och med att LPF, jag inte säger exakt hur men säger vad, då är öppna för miljoner och miljoner av idéer. Och jag tycker att det är bra, men det finns också en risk att man tolkar det här liksom lite tjuhu. Och precis där du säger, du pekar på det som ledarskapet, säger rektorn att det ska på ett sätt, och det finns en risk att man, ja, det är det, och inte ifrågasätta. Och det är det vi, det är tanken med det här Regius, som jag förstår det, är att få, nu ska vi inte gå i takt här, nu kan vi tänka lite mer av det. Och därför sa jag förhållningssätt, för jag tänker att det är inte bara vad man förväntar sig av barnen. Jag tror att man kan förvänta sig av en regio-emilie-pedagog, av en person som säger, jag följer, jag har det här. Och den ska följa med i fikarummet, den ska följa med, det är ett sätt att leva, det är ett förhållningssätt till människor, till andra människor, till mänskligheten.
Väldigt mycket om människosyn, kunskapssyn. Alltså det kommer man inte undan. Mm. Och människosynen blir ju oerhört viktig där, tänker jag. Och precis som du säger också, att det handlar inte bara om hur förskollärare förhåller sig i tankar om hur barn läser saker. Från ledningsgruppens håll måste man också förhålla sig till personalgruppen och till sig själv i den lilla grupp man har. Alltså det är komplext, ja, men det blir så mycket mer spännande och intressant om man törs att stå där stadigt i det här. Att vara i osäkerheten en stund är ju ett spännande uttryck. Att vara i ett flöde av händelser som man inte kanske har kontroll över i stunden. Men man kan se att här pågår någonting som är rätt spännande. För så småningom kommer vi liksom fram till samma punkt, tror jag, som vi hade gjort om vi hade bestämt hur det skulle vara exakt på millimetern. Men vi kommer fram på ett annat sätt.
På ett annat sätt. Ja, men jag tror att man, jag kan känna igen mig i det här. Som förskollärare ibland, då vill man ha kontroll.
Ja.
Man vill planera det där, för det finns planering. Baklängesplanering, pilgrej. Och sen när man liksom, oj, jag har kontroll, yes. Och sen blir det klockan 8 och så det räcker att min kollega blev sjuk. Och, nej, hon kommer inte. Hej då, kontroll. Mm. Och det är liksom att man vill verkligen, man försöker... Den är så smal på att drunkna i okontrollerade kaos, och så vill man som att, vad är det jag egentligen har kontroll över? Mm. Och då försöker man. Mm. Och så kommer Mats Andersson och säger liksom att hej, det gäller att släppa och lite släppa taget och inte ha kontroll.
Ja, men då kan man hyperventilera en stund. Men det finns alltid papperspåsar och andra saker som man kan lugna ner sig lite. Det finns på varje fall. Men jag tänker så här, tänk om vi byter ut planeringstiden mot reflektionstid. Alltså det här att jobba med de här projekttankarna gör ju att dels att man måste utgå ifrån dokumentation och var befinner sig den här barngruppen någonstans. Så är de kvar i byggekonstruktion som vi pratade om förut? Är det där? Och så kanske vi inte har planerat det egentligen, men vi planerade och erbjöd olika stationer i miljöerna när ettåringarna kommer och ska skolas in. Vi erbjöd olika stationer där det fanns möjligheter att experimentera med saker, material, ljud, dofter, vad det nu är. Alltså alla sinnen kan vi dra in här. Det är viktigt också i ett sånt här, tänker jag, speciellt med de yngsta, att liksom trigga sinnesupplevelser och gärna så mycket samtidigt som det någonsin går. Och se, nu är de här, där fastnar de, men de struntar det där ytorna där borta. Då fokuserar vi som personal. Och så går vi in i det här med att erbjuda nya material, fler material, liksom. Vi förändrar i miljötänket utifrån vad barngruppen visar oss. Alltså att barnen visar oss vägen i vart vi ska, åt vilket håll vi ska vända oss. Och så plockar vi in eller utmanar på nya sätt. Och då kraschar ju en planerad höst om pedagogerna har gjort det först. Och om pedagogerna har planerat in absurdum de här 2 dagarna i augusti, september, vet, de obligatoriska, så har man ju också ryckt undan möjligheten för barnen att med sitt eget språk, sina olika språk, 100-språkligheten, berätta för oss vad de är intresserade, nyfikna på och av. Men om vi då tittar på projektet och så pågår det i 40 veckor och sen när vi kommer in till maj någonstans så utvärderar vi detta. Om vi nu också tittar på Reggio Emilia-filosofin. Att utvärdera det år som har gått och så gör man det även i ledningsgrupp och så upptäcker man att det här mynnade det ut i. Det här var vad som hände under det här året. Och så bygger man det som en stomme för att utmana på ett ytterligare sätt när vi drar igång i höst igen. Alltså man använder dokumentation, reflektion, analys utifrån vad barngruppen har varit, gjort, tänkt, sagt, funderat, frågat om under året som har gått. Och så skjutsar man iväg det som en katalysator för kommande år på förskolan. Och så bygger man vidare. Projektet pågår, fortgår, men i en annan form.
Jag tror att det samtalet handlar väldigt mycket om sinnen på kunskap och lärande. Mm. Det blandas ihop liksom och rör sig ihop liksom i tankarna. Och utifrån, om man har ett sinne på lärande och kunskap där man inte äger svaret, där man inte vet svaret, det finns där ute och man tillsammans ska, då blir det lättare på något sätt. Men samtidigt som det krävs ändå, jag vill ändå säga att som pedagog, om jag till exempel pratar om konstruktion och barnen blev intresserade av hur man bygger ett hus, då måste jag veta vad betong är, till exempel. Vad cement är, säger jag, som verkligen gjorde bort mig rejält från föräldrar för att vi började prata om att vi hade varit på ställe och sen hade vi pratat om betong och cement och det här och vi skulle göra cement. Och vi skulle göra cement. Och cement, det var en snäll förälder som att, ska ni verkligen göra cement? Kan man göra cement? Och vi bara, vi måste googla det. Och då är som att, man gör betong, man gör inte cement.
Ja.
Men ändå måste du måste ändå vara vetande. Ja. Förstår du? Men om du frågar mig hur många tänder finns, har en haj, en vit haj har. Det vet jag inte. Jag kan googla det.
Mm.
Men vissa saker tycker att man ska, du ska ha någon kunskap ändå, tänker jag.
Det livslånga lärandet, det är det vi pratar om.
Ja. Och inte liksom att nej, vi vet, vi ska ta reda på det tillsammans. Det spelar ingen roll vad jag vet. Vi kommer att googla det tillsammans och vet vi tillsammans och det här.
Men det är lite av det jag menar redan när jag pratar om det här med att det krävs mycket av att vara förskollärare i en radioinspirerad förskola. Alltså att ständigt vara påläst och inläst och trygg på olika områden. Men man kan aldrig vara helt förberedd på vad som händer när man jobbar med barn.
Nej.
Det sticker iväg plötsligt åt något håll som man inte hade tänkt sig. Och det är då det blir spännande och intressant. Det är då det sker saker. Alltså, jag får jag ta ett exempel?
Ja.
För det, när vi körde, jag och Marie Bendroth drev de här till Rista-kurserna i Varberg under flera år.
Mm.
Som då låg under Högskolan Borås. Och så hade vi grupper som då skulle jobba med förändringsprojekt hemma på sina egna förskolor. Och då hade vi liksom grundat med det här. Ta reda på vad barnen tycker och tänker. Ta reda på vad barnens behov finns någonstans. Men man släpper inte ansvaret som vuxen. Och så hade en av de här kvinnorna som då gick kursen. De hade ett rum på sin förskola som de inte visste vad de skulle ha till. Det blev liksom inget med det. Och hon var så klok. Så hon ställer plötsligt och helt sonika frågan till barngruppen. Vad kan vi göra med det här rummet? Och hon beskrev när hon lämnade in sitt arbete att hon var helt förberedd på svaret som kom. Men barnen svarade, vi vill ha ett kontor. Alltså hon hade tänkt sig kuddrum, barnkammare, du vet, allt det här. Det ska finnas svärd och allt. Men ungarna ville ha ett kontor. Och jag älskade det. Och sen byggde de utifrån, jaha, vad behöver man då? Och de hade fullt klart för sig vad man behövde ha på kontor. För det visste de. För de hade föräldrar som jobbade på kontor. De hade sett på förskolan hur det var med kontor. De sa vi behöver datorer och kontorstolarna och skrivbord. Och det ska finnas brr. Så räknade de upp allting. Och vid ett tillfälle så hade några av barnen tillverkat en sån här. I papper gjorde de den. Ni vet en sån här man trycker på utsidan. Och det är upptaget, vänta eller kom in. Så här med röd och gul och grön plupp på. Så här med siffror, man kodar sig in och så klistrar de upp den bredvid handtaget. Så det skulle man ha för det var ett kontor. Och till slut, och det här är det bästa av allt, till slut så fick hon en lapp av en av femåringarna som hade varit med och jobbat med detta. Och då hon är inbjuden på ett utvecklingssamtal. Barnen bjuder in henne, då hade de varit med om det själva.
Satt man på kontoret.
Ja, och då fick hon komma in och sätta sig på stolen och så hade de frågat till henne efter en sån. Vad är demokrati för dig? Och då tänker jag, då man kommer ganska långt med den här barngruppen. Det är helt underbart. Alltså, och hon beskriver det här naturligtvis med nästan rysningar i kroppen. Mm. Hur det här bara åkte omkring det här projektet. Hon var del av det. Hon var delaktig av det. Men det var barnen som hade så mycket tankar och idéer. Om de bara får chansen. Om de bara får frågan. Vad kan man göra med det här rummet?
Förskola 2, podd 0.
Tidigt i intervjun.
Ja.
Det känns så länge sedan nu. Jag har hållit på en stund här. Så nämnde du ett Erasmus-projekt som hade med digitalisering att göra. Kan du inte berätta mer? Ni skulle till Porto eller vad det?
Ja, digital kultur. Digital culture. Ett samarbete med Porto i Portugal. Och med norra Italien, men faktiskt mer Trentino-trakten, inte Emilien, utan Trento. Sen är det representanter med från Emilien också, men när vi var nere, vilket vi var i slutet på november, en vecka, så var vi i Trento, som då är också uppe i norra Italien. Projektet handlade också om kan vi få och hur skulle man kunna göra för att personalen börjar använda, vill ha eller tar in mer av digitala redskap, verktyg i vardagssammanhang. Och så är det då Borås stad också i detta och då är det 4 förskolor med där som har anmält sitt intresse och så ska man då utveckla detta på olika sätt. Så det innebär att först så var alla i Borås och det var för ett år sedan knappt. Det var introt och sen blev det Trento nu och så gjorde vi då besök på olika förskolor i trakten och vi är liksom i närheten av Gardasjön och runt där var enormt vacker trakt, jag måste bara säga det, alltså rent geografiskt, de här branta bergen som sticker rätt upp och så rör man sig ner i dalgångar liksom, i de här orterna som ligger där och sen ska vi till Porto i höst, i oktober. Men nu i mars så kommer alla de här till Borås. Och då är det dels de som är i forskargruppen. Det är de som är utanför där, som jag till exempel då, som är med i den här kärngruppen av. Och då har vi då innanför Utanback till exempel, som förvaltningschef, det är Marina Strömqvist som sitter som en slags hubb i att organisera det här. Eftersom det är Borås stad som har fått pengarna och startat det hela. Men vi ska titta på och försöka utveckla digitala verktyg i förskolan. Och så tittar vi på hur använder man det i de här olika orterna. Och då kan vi säga så här. Så vi är nerlusade med digitala verktyg i det här landet på förskolorna. Det finns så mycket av digitala saker.
I jämförelse.
Mm. Mm. Alltså vi har ett helt annat utgångsläge skulle jag våga påstå. Som nu när vi kom ner så var det till exempel så. De hade något som kallades för iTheatre i en av de här orterna. Som en digital stort bordbox där man kunde skanna in bilder, klippa, skära, lägga lager på lager. Men den delade man alltså med andra förskolor. Så den fick stå på den här förskolan i 2 månader eller längre. Och sen så skickades den vidare till en annan förskola som skulle få samma möjlighet. Men det är ju inte så att man ser en massa lärplattor överallt. Det är inte så att jag kunde se att det är mobilkameror över högt och lågt. Det är inte så att man sitter med smartboards eller vad det nu kan vara. Utan alltså det är skillnad. Men det handlar om att med gemensam kraft igen utveckla och inspirera varandra. Men det kanske går åt andra hållet. Att det blir Sverige som inspirerar Italien och Porto. Vi får ju se hur det ser ut i Porto. Men man ska nog komma ihåg det att när det gäller teknik i svensk förskola så finns det ganska mycket att ta av. Men vi är tillbaka till hur använder vi det? Gör vi det?
Så att det finns fallgrupper där också?
Oh ja. Visst gör det. Absolut.
Kan du berätta lite? Vad kan en sån här fallgrupp vara som idag i Reggio? Där det kan gå snett eller kan gå fel? Eller?
Ja, utbildning. Kunskap. Alltså, tänk om man kommer en nyutbildad förskollärare. Och så säger den som har anställd att här jobbar vi Reggio-inspirerat. Hur ska jag förstå vad det betyder? Hur ska jag kunna begripa som nyutexad att hur ska jag då tänka, göra, vara som pedagog? Därför att det är ju inte så att utbildningen direkt ser ut som man kanske som vi har pratat om nu. Den kanske har en annan form eller innehåller mer av andra saker av förklarliga skäl på sitt vis. Jag tänker att det är superviktigt där med att få i så fall utbildning internt, utbildning överhuvudtaget. Vi kan inte tro att vi kan bli Italien. Så är det också, tänker jag. Vi kan aldrig bli Italien. Vi jobbar i Sverige. Vi jobbar utifrån svensk läroplan för förskolan. Vi jobbar utifrån andra aspekter i de flesta sammanhang. På gott och på ont, naturligtvis. Men det är en av de här fallgroparna, som du säger. Vi kan inte åka till Italien på studiebesök och ta det rakt av med oss hem och tro att det ska funka. Och där nästan så att jag slår med fingret i bordet. Där är grunden att vi måste utgå den barngrupp vi har. Alltså barnen är grunden för allt. Vi kan inte säga, nu gör vi så här och tror att det ska funka. För vi har inte samma barn här som de vi såg i Italien när vi var på studiebesök. Vi kan inte bara kopiera och paste in i en svensk verksamhet. Det är omöjligt av alla orsaker. Vi måste utgå ifrån den barngrupp vi har. Vi som jobbar i förskola behöver vara de här barnens röster. De här barnens kanal för vad vill vi erbjuda? Hur vill vi tänka? Hur skulle vi kunna göra? Alltså, jag tänker också att en fallgrupp är att vi bygger jättevackra förskolor. Som då är utifrån någon slags tanke om hur en Reggio-förskola ska se ut. Det är smart gjort. Det innehåller alla rätta element i form av material, möbler, ljusinsläpp, korridorer, öppenhet, slutenhet. Men om inte tanken sitter i själ och hjärta hos den som ska jobba där så spelar det ingen roll hur huset ser ut. Nej. Det hjälper inte. Vi kan bygga jättesnygga förskolor utifrån det här tankesättet, filosofin. Men det måste vara förankrat i botten hos de som arbetar där. Och det måste gälla alla. Alltså jag har sett fantastisk verksamhet pågå i barackförskolor. det funkar beroende på att där är pedagogerna och förskolorna så grundade i det här. Så här vill vi jobba. Man har pratat om det i evigheter. Så här vill vi jobba, så här tänker vi gemensamt. Och då får man en oerhörd styrka. Både inom personalgruppen, man blir supertydlig gentemot barngruppen, man blir supertydlig gentemot föräldrar. Så oavsett vilka föräldrar som kommer och kräver våld kan man säga, så här jobbar vi här. Det här är våran tanke och därför gör vi så här. Och då kan man kanske också undvika de här farorna med att föräldrar börjar ställa krav på vad som ska göras och inte göras. Alltså det här struktur pratade vi om förut, icke-struktur. Att det kräver mycket att vara förskollärare i en sån här verksamhet. Har man strukturen eller inte? Har vi någon som alltid jobbar emot? Det är en stor fara tycker jag. Och jag har varit så tydlig, kanske man ska säga för att vara diplomatisk, om jag har träffat personalgrupper där någon är emot. Och om man blir inhyrd för att rektor behöver stöd i att lägga den här tankegången och grunden om vad är Reggio Emilias filosofi. Och då säger jag, byt arbetsplats. Alltså man kan inte vara på en arbetsplats som man ständigt ska jobba emot. Jo men jag har sagt det. Det är för att jag står för det, ska jag säga det. Det är för att om man är på en arbetsplats men inte tycker att den är bra, då ska man ju inte vara där. Alltså jag kan inte jobba på högskolan i Borås och säga, det här är den sämsta plats jag har varit på. Och sen stanna i 20 år. Det går ju liksom inte. Det faller av egen orimlighet. Men idag är ju förskollärare är hårdvaluta i branschen. Liksom. Så det är ju bara att byta. Och då byter man till någonting som passar en bättre. Därför att här ska det då finnas, tänker jag, en ledningsgrupp som är superstarka i att stå för sin ingång, tankegång i hur vi jobbar här. Och så lägger man det som en grund för all personal.
Så. Du pratar om Reggio inspirerat, men utifrån att säga, går det att göra det halvdant? Kan det, finns det risker i att...
Eller alltså, kan går det att vara halvgravid?
Halvgravid går inte, men alltså, det kanske är en av de här fallgroparna, att göra det halvdant. Att säga att man är Reggio inspirerade, men sen så är det ändå vuxna som bestämmer till exempel. Mm. Det är ändå vuxna som planerar upp rubbet och stubbet och sen så kör man sina höstlöv. I oktober. Och trycker dem och så checkar man av det. Alltså mitt favoritexempel det är toarulletomtarna i december som fortfarande lever kvar. Jag älskar det. Jag har det som exempel sen
som alla mina 20 år. Smörkniven i skolan kanske?
I slöjden, exakt. Så skulle alla göra och den skulle se ut på ett speciellt sätt. Vi närmar oss påsk. Jag säger bara se upp för alla gula flörtkulor och färdiga plastben ifrån panduro eller vad du vill. Alltså de kommer nu. Och sen så står det liksom 18 likadana kycklingar där som ska med hem. Och föräldrarna suckar och tänker, ja det kom en till, det fick vi förra året också. De ser likadana ut. Alltså det är plastnäbbar och så. Nej, alltså där har vi plötsligt avsagt oss barnens egen fantasi och kreativitet. Och vuxna har bestämt hur det ska se ut. Det är absolut en fallgrop. Se upp!
Här kommer Matt! Men för att avsluta den här, jag skulle göra mig till med det här med punktum för att jag...
Punktum, ja.
Ja, precis.
Den du.
Alltså, det är ett begrepp som används inom fotografi. Och kommer jag ha gjort min hemläxa ordentligt. Och det är den här, någonting i en bild, när man tittar på en bild, det är någonting i bilden som attraherar blicken, som man tycker om, som skjuter pilar igenom en och det här som den här bildytan fastnar i näthinnan. Och jag tycker om det för att man kan inte ta allt i en bild och det finns element som man tycker att det där tycker jag det är just den här detaljen där punktum. Sen har jag ju också om man pratar i ett förflytta tanken till ett fenomen som digitalisering. Vad är det som fastnar? Och frågan till dig är, när du tänker Reggio Emilia och digitalisering, vad är det som attackerar dig? Vad är det som skickar pilar i dig? Och vad sticker ut? Jag vet att vi har haft många samtal om det.
Ja.
Mats, vi pratar om digitalisering.
Svaret, mitt svar ska jag säga, mitt personliga svar, om vi tittar på Reggio. Jag måste backa tillbaka till Malagozzi-centret och hur det ser ut där och vad jag har sett där. Så är de ju extremt orädda för tekniken. Alltså de drar det så långt så att jag tappar bort mig i hur hänger det ihop, hur funkar det. De tar det så långt så att vi pratar om ultraviolett ljus och infrarött ljus. För att se, kan man liksom belysa material med tekniken som gör att vi tappar färger eller tillsätter färger. Det finns ett exempel på någon av de här stationerna inne på centret där man har ett bord i barnens höjd där de kan jobba med. Det finns fullt med material där. Det finns blanka material och matta material. Och det är ljus som man kan flytta och belysa över de här materialen från olika håll. I taket ovanför sitter en kamera som tar bilder på intervall med varannan sekund. Mm. Som i sin tur är kopplad till en projektor vid ett annat bord längre bort. Som projicerar de här intervallbilderna på väggen där det finns på bordet nya material som du kan laborera med i projiceringen. Och befinna dig där borta samtidigt som du är i det som på. Alltså det är så långt och så mycket. Man kan gå in i rum som, där det är fluorescerande ljus. Det vill säga med vissa färger som syns bara. Det är en orädsla för den här tekniken som jag tycker är jättespännande. Men vi behöver problematisera det här lite och bryta ner. Jag skulle vilja svara liksom lite, nu ser vi det från lite olika håll. Mm. För att jag håller med om punkten är någonting man pratar om i förhållande till fotografier. Mm. Är det då överhuvudtaget möjligt att förflytta begreppet? För om det bara bygger på en känsla, som det uppenbarligen gör, så är det heller inte möjligt att liksom attackera eller vrida sig. Det bygger på en känsla och den är okrossbar. Det här är min känsla, det här är min upplevelse. Du vet den, alltså den kan ingen komma åt. Den är det den är. Så frågan är om man kan flytta punkten begreppet till en förskoleverksamhet. För förskolan, verksamheten ska vila på vetenskaplig grund. Mm. Och om punkten inte har någon vetenskaplig grund utan bottnar i en känsla upplevelse, så krockar det då lite, eller kan vi göra det ändå? Så från att ha liksom pratat om det här, vad som fångar mig på plats i Italien, i det här sammanhanget om digitaliseringen i Sverige, så är det nog det här att, ja, men det som sticker ut, där har vi en bit kvar till. Men man ska komma ihåg att om jag pratar om Malagutzi-centret, då är det bara där. Det är inte det jag ser sen ute på förskolorna. Utan centret bygger på att dit kommer förskolegrupper för att möta den här tekniken på oerhört bred och djup front. Men den är inte placerad på respektive förskola. Om vi tittar på svensk förskola, som jag har mycket teknik, så tänker jag att det som sticker ut, som du säger, det kanske är det vi ännu inte har gjort. Alltså förstår du motsatsen nästan?
Det som kommer, ja.
Det som vi ännu inte har gjort, det som vi ännu inte kan och det som vi ännu inte vet. Det tycker jag sticker ut om vi pratar digitalisering i svensk förskola.
Det kittlar en liksom.
Framtidsfråga.
Vi väntar bara på AI, eller hur?
Yes.
Vi väntar inte ens längre, det är redan här.
Det är redan här.
Det är redan här. Next step.
Spännande.
Mats Andersson, stort tack för att du har varit med i Förskola 2 podd 0.
Tack.
Tack för att jag fick komma hit. Tack.
Vad jag kan lära nu.
Ja, och vi hoppas att lyssnarna också har fått en rejäl bild av vad Reggio Emilia kan vara, är och koppling till digitalisering som ju är våran lilla ingång i det hela. Och det var ju spännande. Och tack för att du har lyssnat på Förskola 2.0. Vi kommer tillbaka lite längre fram under våren.